Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Mina damer och herrar, hej och välkomna till dagens avsnitt av Kontrollbehov, som är ett specialavsnitt där jag inte bara uppbackas av Lars Robin Larsson Asp. Jag säger det normalt nu
för, ja, du vågar inte skrika
för alla trevnads...
för att du känner dig lite, du är lite obekväm ändå.
Ja, jag är lite, men jag är lite, men jag är peppad. För ja, med oss i studion så har vi Victor Lejonhuvud.
Hallå, hallå.
Och Anna Ståhl.
Hej!
Hej och välkomna. Ni är ju båda två aktiva, viktiga delar i det alldeles nysläppta spelet Reigns of Reflection.
Rain of
Rain
Reflections.
Of reflection.
Till och med.
Men det fanns ett
det är många som har svårt med det.
Det är bra, det är bra.
Det börjar starkt i alla fall. Exakt.
Vi har ju haft Christian Hedlund med oss.
Och pratat
tidigare.
Ray Tracing.
Ja, exakt. Han skulle ju få prata om Rain of Reflections, för han är ju delaktig i allra högsta grad. Han har varit med och castat och bokat, har jag förstått.
Ja, och sen så har han ju röst.
Exakt.
Han är ju den av alla skådespelare som faktiskt pratar svenska i spelet också. Mm.
Just det.
Det är en liten kul detalj. Just kuriosa.
Det såg jag. Men i alla fall, han är inte här idag för att han är far och har andra åtaganden. Mm. Men då skickade han hit er.
Barnlösa.
Exakt. Så att ni ska få, avsluta där han påbörjade. Precis. Så vi tänkte väl att vi kör en sån grej den här
gången. Precis. Det blir inget ordinarie avsnitt idag, utan det blir fokus på det här helt enkelt. För det är ju en stor ära för oss att prata med någon som faktiskt har gjort någonting i spelvärlden mer än bara suttit i en soffa och bedömt. Liksom.
Ja. Det var ju så jag började min bana också, i och för sig.
Ja, precis. Ja, men jag tänkte vi kan väl börja där. Ni kan väl få presentera er i termer av vilka ni är, vad ni har gjort i spelet och kanske er tidigare erfarenhet inom spelvärlden också, så att folk får mot förmodan bättre pil på er.
Jag kommer ju från mediehållet själv och har skrivit och drivit tidningar och sajter och frilansat och haft mig, varit lite överallt och petat. Haft en ingen podd också som heter Overkligt. Mm. Nu låter det som att den är död, den kanske inte riktigt helt 100%, men vi har inte gjort någonting på den på väldigt länge. Men sen så slog det mig en vacker dag att jag ville göra någonting kreativt och göra lite skillnad själv.
Ja.
För att det är just det här med att sitta och tycka, nu ska inte jag förringa det ni gör.
Nej, det är helt okej.
Men alltså, det kommer ju till en punkt när man börjar, eller i alla fall jag gjorde det, börjar ifrågasätta till slut, så här, vad tillför jag?
Jag förstår precis vad du menar.
Ja, och det kan vara jättehärligt och jättekul, och särskilt liksom med lyssnar och tittar och läsarkontakt. Alltså det är ju väldigt kul på så sätt att man bygger en community och så. Men jag kände att jag saknade det här liksom att handgripligen vara kreativ och göra någonting, bidra till liksom spelbranschen. Så då tog jag till slut tag i det och började skriva på först en synopsis som blev en outline, som blev ett manus, som blev, ja, vad tusan har jag inte gjort nu, känns det som. Alltså det är i princip allt på det här projektet då.
Ja, för du är väl liksom vd och game director och typ, jag såg att du gjorde ljuset och sådär också.
Alltså, ja, precis. Game designer har ljusat, det är level design där också i det där. Och, ja, jag har byggt lite miljöer och sådär också. Alltså självklart, nu ska inte jag säga att jag sitter där ensam, men jag har ett superbra begåvat team som liksom, utan dem hade jag inte kunnat göra någonting och det hade inte varit möjligt. Inte utan Anna heller för den delen, jag menar, med sin eminenta insats som huvudkaraktären. Och det är ju verkligen en sån här, en gruppinsats allt här.
Men du är Lionbytes Hideo Kojima.
Ja, Sveriges Hideo Kojima.
Jag borde egentligen ha satt det som ett epitet.
Ja, jag tycker det.
Just men det gör vi på nästa. När det, när jag,
du skulle ha haft någon slags urinmätare i spelet bara för att sätta det till 100%. Ja, men vad fint. Vi kommer ju följa upp med 1000 frågor i allt det här också. Men jag tänker vi kan gå över med en presentation av dig också, Anna.
Hello.
Hej!
Mina erfarenheter av spel och den världen är Donkey Kong var väl sist jag spelade. Okay. Nej, lite Super Mario spelade jag en gång när det kom.
Way back.
Ja, det är där jag. Jag är då dansare och sångerska, röstskådis och koreograf och regissör.
Okay.
Jobbar med scenkonst.
Men du har ju en väldig fantasi, du har ju verkligen levt dig in i rollen.
Men alltså, jag har en väldig fantasi.
Ja, precis, du har ju, du spelar ju huvudrollen då, Willona. Just det, vilket är jävligt weird, jag sa det till dig när du kom in att så här, jag har sett dig inskannad i, ett spel. Och det är jävligt konstigt.
Om du tycker det är weird så kan du tänka dig hur jag tycker att det är.
Alltså, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara att ha, alltså, uppleva det själv. Men framförallt blir det konstigt nog när jag träffar dig, liksom, i och med att jag är så van vid att se dig i spelet.
Så. Sen, nu vågar du berätta det, det är jättekonstigt varje gång jag ser dig.
Du vill gärna hålla i en kontroll.
Eller hur? Och,
så här,
och bara gå till höger nu.
Kan du kloka nu?
Men just röstskådespeleri som det här innebär kräver ju fantasijävlar. Men då måste ju någon kunna förklara för en också vart man är på väg. Jag har ju faktiskt ingen aning, utan Victor har ju målat upp olika scenarion. Så att det här jobbet i sig som det har varit att vara med i det här spelet är ju något helt annat jämfört med alla andra typ av gig. Oavsett liksom tid och år av erfarenhet i 25 år på scen, det liksom går inte att jämföra. Skitkul.
Men hur kom det sig då, hela den grejen att du hamnade där du
Ni gjorde ju en casting, letade efter folk.
Var det via Sharon Dial?
Ja, precis. Då hade jag dubbat grejer. Som man ju gör i Sverige, olika Disney-filmer.
Ja, det är ju så jag känner Christian. Jag är ju regisserande tekniker på frilansande.
Se där.
Det kunde vi ha berättat dig innan vi började. Nej, jag tror inte vi har träffats
någon.
Jag är runt på alla studios och jobbar, men det har jag inte. Vilket alltid är så konstigt när man träffar folk som har jobbat mycket.
Jag har inte gjort jättemycket dubb. Då har det varit mer så informationsgrejer och bara liksom, eftersom jag då är uppvuxen i England. Och så då blir det väldigt British stuff. Mm.
Okay, men so Sharon...
Sharon, who's also from England, and she said, you got to listen to this girl, Anna. And then they sent that to you guys. Nu kommer det text automatiskt, va?
Ja. Vi har en sån tal.
Jag tror inte förstår alls.
Nej, engelska
är... Det är ett svårt språk för gamers just. Ja.
Exakt. Så jag tog min mobiltelefon och så fick jag lite lines ifrån Christian och Victor. Och så läste jag in dem och skickade in. And that's how it started.
Fantastiskt.
Jag tänkte... för alla inblandade har det ju varit... första gången vi gör typ allt.
Ja.
Så att det har ju varit att känna sig fram verkligen.
Ja.
Vem var mest liksom senior i produktionen överlag så där, eller var det verkligen bara
vi har haft en programmerare Carl som jobbade med Josef Fares på Brothers och sen gick han till och jobbade med Cyberpunk och Witcher och sådär. Så han är ju definitivt den mest erfarna. Han är ju jävligt trött på mig i det här laget. Med tanke på hur många nybörjarmisstag jag har gjort och sådär. Men nej, men fan. Nu känner jag ändå att jag har lite koll på vad jag håller på med.
Alltså, jag tycker det är så modigt.
Det är ju helt otroligt.
Du har ju skitbra koll. Alltså, jag har ju ingen aning. Men att från det här hållet bara se någon som är så entreprenörig och skapar och bara gör. Det är ju...
Vi har inte ens gett dig några hints om vad vi tyckte om spelet.
Vi nästan skojat om att du har i alla fall skojat om Robin att du tyckte det var dåligt. Så att det, verkligen...
det hade varit roligt om vi så här direkt nu såg
precis,
det.
En roast. Ja, men det kan vi väl ta i så fall. Men...
Nej, men vi fick ju två varsin Steam.
Ja, det ska vi se. Vi har ju spelat klart båda två. Ska vi börja? Båda
men det är ju ett väldigt gott tecken att ni ändå redan spelat igenom det. För då måste ni ha liksom dragits till det.
Ja, vi tryckte det direkt båda två. Jag spelade igår kväll... liksom bara rakt av och båda är väl först, alltså jag personligen är jätteimponerad, det är väldigt snyggt, väldigt atmosfäriskt, otroligt bra ljud, väldigt så här, engagerande värld, och det är ju ett jävla häftigt, coolt spel liksom.
Det är kul. Framförallt så har vi jobbat så himla mycket med just att det ska hela tiden finnas en framåtrörelse i spelet, att man aldrig ska känna att det stagnerar, blir samma sak, alltså repetitivt, att man fastnar i en miljö.
Nej.
Det är ju hela tiden nya saker liksom. Har varit målet i alla fall.
Ja, det tycker jag man känner verkligen. Det ska ju bli det ska bli intressant att höra mer om hur ni tänker framöver också, men jag tycker vi ska inte gå allt för långt fram i tiden här. Vi har presenterat er, vi har gett en liten initial bild av vad vi tänker om spelet, hur ni hänger ihop, hur vi hänger ihop och sådär. Men du berättade ju kort här, Victor, inledningsvis, att du började med liksom att du kände, hade en känsla av att jag ville på något sätt bidra med lite mer handfast i den här branschen, skrev synopsis, manus och sådär. Men hur tog sig allt sin början till att ha en idé och en formulering om vad det här spelet skulle vara till att du faktiskt kom igång med att börja skapa det?
Nej, men jag gav mig ut i djungeln och pitchade och hade mig och liksom tog på mig kavaj var det kanske. Och provade med olika förläggare och sådär. Förläggare har alltid varit svårt, det har vi haft hela vägen. För det har ju slutat med att vi har ju förlagt det här spelet själva. Alltså nu är vi utgivare också. Så det har ju till och med det har ju varit första gången liksom att vi också ger ut spelet som vi har utvecklat för första gången, första spelet. Allt är ju hela tiden så första, men förläggare är ju speciella alltså. Och det finns ju säkert verkligen, alltså det är klart att deras perspektiv är viktigt. Men ibland så blir det så mycket business att man liksom blir helt dränerad kreativt, känner jag. Och det var lite den responsen jag kände att jag fick från förläggare, att det var så här, ja men de försökte bara göra en så här utväxling i, men hur mycket kommer vi sälja, pengar, bla bla. Och till slut så bara, så tröttnade jag på det. Så började jag utforska andra alternativa vägar liksom med finansiärer och investerare och så. Och hittade då ett antal som ändå tyckte att det här verkade väldigt spännande. Liksom.
Jag såg Almi Företagspartners susa förbi
efter texterna. Ja, de är också med på
törn, ja. Men hur såg liksom själva, hur såg finansieringen ut? Hur var du på Rynäs Brant med i privata ekonomin när du satte igång, bara för att så här, nu måste allting in, eller hade det varit uppbackat?
Nej, och så? Vi hade en liten uppbackning redan från början så vi kunde komma igång. Så det har inte varit problem på så sätt faktiskt. Sen så har det ju vuxit över tid. Alltså när vi startade så hade vi tänkt att vi skulle göra, ja det är ju fan naivt alltså, när man tänker på det nu. Men då hade vi tänkt göra ett så här massivt spel på ett år.
Ja.
Och nu med facit i hand så har det gått 5 år.
Ja.
Och vi har ju liksom, vi har vidrört och jobbat med flera kapitel, alltså flera separata, de har ju tänkt att vara separata spel med olika karaktärer liksom.
Ja.
Och det är ju tänkt att vara åtminstone 3 stycken liksom. Men jag hade då tänkt att göra alla på ett bräde på en gång på ett år. Det är ju helt sinnessjukt.
När förstod du att det
när tiden var i förra
året? När förstod du det, Victor?
Vi kan ju inte göra ett spel i månaden.
Men det är kanske det som behövs, att man är lite för ambitiös liksom.
Men om jag lägger mig lite, är inte hela grejen med att göra någonting att lyssna på när det inte funkar? Man kan ju inte göra något och sen inte göra några fel. Det är ju hela tanken. Sen måste man ju bara anpassa därefter.
Ja, nej visst. Man måste verkligen vara snabb på fötterna och liksom kunna kurskorrigera och sånt. Det har vi gjort väldigt mycket.
Men jag tycker att, alltså, för min del så tycker jag att det märks att det är jävligt mycket ambition bakom det. Eftersom det liksom alltså det, själva presentationen och allting känns ju väldigt, alltså du pratade om Brothers förut liksom. Det var väl Josef Fares första försök liksom. Och jag älskar Brothers, men det är ju ett mycket mer liksom mindre diorama baserat byggt på en enkel spelmekanik som är väldigt,
det var nog hans erfarenhet som talade där när han gjorde någonting lite mer smartare på så sätt.
Ja, men precis, han gjorde den grejen, men det här känns ju verkligen liksom väldigt fully realized från början, tycker jag. Det är
Nej, men jag tror att det är någonting som man borde känna av när man spelar det. Det är just att det är en så otroligt välgrundad värld. Alltså i och med att jag har jobbat med den så länge, alltså för mig har den ju funnits på riktigt. Alltså du kan ställa vilken fråga som helst om den här världen, jag kommer veta exakt alltså allting om den. Och det är så riktigt för mig så att jag kan liksom bli frustrerad när folk inte ser det heller. Att så här, man bara, fan, det här var väl bara ett sånt här spel. Man bara, nej. För det här är, alltså den här platsen, ni förstår inte hur mycket alltså detalj.
Men ska vi faktiskt, kan inte ge oss, vad är Reign of Reflections? Vad är det för spel?
Ja, där kan
för
vi
folk börja. Som inte har spelat det.
Alltså kortfattat så brukar jag säga att det är en framtida dystopi i hellregn. som på ett unikt sätt blandar äventyrande med turordningsbaserade strider i grunden. Men sen så, framförallt har vi försökt göra turordningsbaserade strider på ett helt nytt sätt. Alltså att använda oss av en motivationsmekanik för att få det till att handla om karaktärer. För om man jämför till exempel med XCOM, som är liksom det mest populära exemplet, då är det oftast bara väldigt så här basic, nästan lite så här board game liknande. Ingen betyder någonting, alla är typ pjäser.
Ja, det är Warhammer liksom.
Ja, exakt. Jag vill ändra på det och få det till att så här, men vad händer om vi gör det alltså personligt känslomässigt liksom? Och hur påverkar vi karaktärerna i en sån situation? Och det gav så jäkla mycket idéer liksom. Så det är så det har uppstått, och det är så vi liksom har format hela den här mekaniken kring det och så.
alltså, som icke-spelande, men som sen har blivit så sjukt intresserad av det på grund av det här under 2,5 år nu. Mm. Just om man ser hur ni kanske ser på ett spel och hur ofta man kollar på en film och tänker personerna, varför gjorde hon så, det lät så här. Alltså att det handlar om människorna och deras beslut. Mm. Att du kan ta det lugnt i ett spel och stanna upp och känna att, vänta, betyder det någonting som de sa? Är det här någonting jag ska ta med mig? Sånt kan jag ju tycka är så sjukt fascinerande. Ja. Och när du har beskrivit vad situationerna är.
Mm. Och vad händer när man går tillbaka och testar
exakt,
igen?
Liksom. Exakt, och spela in 18 varianter av varje scen, för du vet aldrig vad någon kommer välja.
Liksom. Ja, precis, vi har ju några exempel som är helt sjuka, som ingen någonsin kommer uppfatta, för att de är så naturliga när man spelar. Mm. Men bara en sån sak som, om ni minns det, när man sitter i taxin, på väg till The Trench, liksom, då kan man ju utforska sakerna i sin egen takt och sin egen, alltså, i den ordning som man väljer. Mm. Då har vi spelat in alla repliker om och om, om igen i olika utföranden, så att det ska låta som att hennes tankeverksamhet pågår över alla interaktioner.
Ja. Okay.
Förstår ni? Så att om man interagerar med en sak först och sen en andra, då liksom har hon ett resonemang som varandra. Följer. Mm. Och det är ju liksom ingen som kommer tänka på det, men det är ändå så jävla
mycket
arbete.
Det bara känns naturligt för just dig. Mm. Ja.
Mm. Så det är väldigt snyggt med handskfacket där också. Och
ja, exakt. Det är ett sånt exempel. Ja,
jag vet inte hur mycket man får säga och spoila. Liksom.
Den får man väl ändå säga. Där, då.
Ja, vi måste ju kunna säga tillräckligt för att folk ska kunna bli intresserade.
Ja, men det var just foreshadowing-grejen i det. Det var en sån sak jag märkte till där som jag tyckte var väldigt snygg.
För det är mycket såna grejer. Alltså, jag har ju försökt jobba med vad jag kallar själv för, jag vet inte om det här är ett begrepp, men fragmentariskt berättande. Ja. Att allting ligger liksom inbakat i andra saker som sägs. Ja. Alltså det är ju väldigt så, väldigt lite som är on the nose och väldigt lite som förklaras. Mm. Alltså man får ju själv bara lära sig genom repliker och sånt. Liksom.
Ja. Mm. Jag tänkte kolla med Anna också. Vad upplevde du, för när du kom in i det här och liksom fick, så att säga, spelet pitchat för dig, jag antar att det fanns för lite concept art och sånt att titta på, men kanske inte allt för mycket realiserat att uppleva. Mm. Vad fick du för bild av vad det här var för värld och kanske vilka inspirationskällor? Alltså, vad kände du att du kunde associera det till och så?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker ju, det första som vi spelade in var i förhållande till ett barn. Det var liksom första inställningskänslan hos mig. Mm. Och sen var det mycket i förhållande till min mamma då, eller hennes mamma.
Just det.
Och där
det är ju väldigt mycket familjerelationer
i spelet. Så för mig är det ju att hon är en kvinna som försöker hålla ihop sig och är ganska kylig. Och i mitt huvud för att det håller på att explodera. Mm. Alltså, om man uppfattar som att hon är ganska cool, så har jag hittat på att det är på grund av massa saker. Så jag har nog gått in i mer deras värld. Ja. Mer än så här, hur ser det ut? Vad är det för typ av år? Vad är det för teknik? Det skippar jag.
Men det tycker jag, det gör det mer tidlöst också. Jag tycker liksom att det funkar väldigt bra på något sätt.
Egentligen
att,
kanske orelevant.
Du inte har några distraktioner.
Ja, precis. Ja, tills det blir praktiska saker. Och bara, men vänta, står jag vid en bil som flyger? Som, kan jag ta ett kliv? Ska jag röra mig när jag säger den här replik? Ska jag hoppa? Eller vad? Det har ju varit
Det är väldigt speciellt att spela in sådana repliker som vi har gjort för striderna då. När man ska liksom stå och hoppa och
flåsa. Hur långt bort står han?
Alltså du har ju nästan svimmat ibland.
Ja. Och man bara ger allt och så här ska typ gurgla vatten under tiden. Eller så här, för att få det att vara trovärdigt. Mm. Utan att ha en aning.
Det är underbart att höra att det är så här det har gått till. För det är ju så här man ska göra. Liksom.
Ja. Fan vad fint. Hands on. Alltså. Ja.
Också en ganska skruvad sak är att... Alltså, Vi har gjort väldigt, väldigt mycket motion capture. Men du har ju gjort väldigt lite till din egen karaktär. Däremot har du gjort det med väldigt många som du spelar mot.
Ja.
Okay. Så det är dina kroppsrörelser på alltså andra...
Det finns ju ett ställe som jag inte kommer spoila när man möter väldigt många andra som har väldigt olika typer av kroppsspråk.
Mm.
Det såg jag ju själv idag för första gången.
Ja,
okay. Och bara, that's me!
Ja, precis, okay.
Fast jag själv står ju mitt emot och bara, är ganska cool.
Men Willonas gång i spelet är liksom din gång. Och...
Är det det?
Men det var väl när vi... Precis, då hängde du på dig den här utrustningen. Ja, precis, ut och sprang. Ja, men det är ju du ändå.
Och sen de andra kvinnorna... Och hela köret liksom.
Exakt. Mm. De andra tjejerna spelar man in när jag går och så applicerar man det på en mans kropp, så funkar inte det riktigt. Det såg ut som att det var en swagger på den mannen då. Det var det första, jag kommer ihåg, att jag såg bara skratta åt att säga, det gick ju jättemanligt, men det går liksom inte. Men så att de andra som jag möter är också mina kroppsrörelser. Skitkul jobb alltså. Motion capture, everybody jump in.
Det finns hur mycket jobb som helst.
Kostar ingenting, 42 kameror runt om.
Det har ju varit väldigt, väldigt mycket för oss att trolla med knäna också, så vi har inte haft tillgång till det här alls. Så det har ju varit till exempel med mocap, men vi fick ju åka till Göteborg i samarbete med Qualysys som sitter där. under en vecka så spelade vi in varenda rörelse i hela spelet.
Okay.
Så det var liksom hela dagarna, långa dagar.
Och sen fick
dagar.
Det vara klart där.
Liksom. Hoppas att man inte har missat.
Men det blev inte klart där. Så vi gjorde det en gång till. Då var det Hazelight och då var ju Anna med också.
Och då tog vi in en kille som heter Daniel Koivonen som är dansare. Som fick göra andra rörelser.
Han gör ju bland annat den här cabby som står där på gatan. Och bara,
just det.
Mycket kroppsspråk på
honom. Ja, verkligen. Uttrycksfull man. Men för din del då, inspirationsmässigt, var liksom i vilken värld... I vilket, vart någonstans fanns din hjärna när du började liksom plita i de här idéerna? Också?
Alltså jag tror att mycket rotas ju egentligen en kombination av Max Payne, Blade Runner och Final Fantasy 7.
Okay.
Så jag ville hitta liksom en västerländsk take
då måste
på
jag fråga, fanns det en Final Fantasy 7-blinkning i hennes första i hennes kontor där?
Alltså ja, det finns ju det finns ju strösslat såna saker.
Det var någon bok jag såg där, jag tänkte direkt.
Precis, ja. Absolut. Ja, men det är mycket sånt.
Men vad den
ja,
där
men vad, hur använder du de här världarna så att säga till att på något sätt få ihop helheten, alltså hur såg den kreativa processen ut med att ändå rikta in det?
Nej, men alltså jag tror att det har gått väldigt mycket på känsla. Vad tar jag med mig från Blade Runner känslomässigt så att säga? Vad är det som man kan kommunicera med atmosfär och så? Och det har ju varit en stor drivkraft. Mycket av det har ju lustigt nog också kommit av soundtracket. Ja. Det är ju ett av de mest omtyckta komponenterna, vet jag. Av liksom, med all rätt.
Snyggt.
För att soundtracket har liksom funnits på plats väldigt länge. Vi började lustigt nog liksom rent kreativt där. Ja. Alltså egentligen så hade vi hade väldigt mycket konceptillustrationer av våra konceptare som verkligen är sjukt talangfulla. Amir och Kevin. Men de tillsammans med liksom de första utkasten på olika typer av musik satte på något sätt den här känslan som vi tog med oss allihopa. Mm. Så det var liksom vårt sätt att kalibrera lite grann vad själva moden var.
Fint. Det spelade du upp ganska tidigt också, kommer jag ihåg. Jag blev ju helt förtrollad av den.
Och sen även den här alltså Into the Night som exakt. Jonathan och Paulina.
Ja. Ja, så det är en Hjärpehag-broder som har
precis.
Folk som lyssnar på AMK också så är de ju kända från
Jonathan har ju varit med
här. De är lite husband här.
De spelade live när vi träffades vid något tillfälle.
Ja. Men Jonathan är väl ändå den mest begåvade brodern, va?
Va?
Lyssnar du på det här nu?
Du är också bra. Ja. Jag tycker om dig med. Nej, men jag håller med. Det är ju verkligen spot on soundtracket. Sätter verkligen.
Och där har vi också lekt så himla mycket med liksom, till exempel Into the Night. Det finns tre versioner av den under spelets gång som anpassar sig efter vilket sammanhang man är i. Okay. Först är det när man tittar på den på en skärm. Sen när man sitter i taxin så spelas det någon slags lite så här lugnare. Vi kallar den för glöggmysversion.
Ja,
och sen, nej vänta, innan dess så när man står i hissen så har vi gjort en så här hissmusikversion.
Det är så fint.
Har du hunnit spela det förresten?
Nej.
Är du sugen på att göra det?
Extremt.
Ja. Då vi spelar lite grann fram och tillbaka.
Ja,
när vi har visat oss sådär.
Ja, exakt. Men I don't play. Om man säger, det är så här kan du spela.
Around.
Exactly. I'm too serious. Nej, men verkligen, här kan du spela på min vad. Alltså, jag har ingen PC. Jag har inte så här, på min lilla Mac. Nej. Nej, men det har jag inte. Mm. Men jag har ju sett många delar nu först. Mm. Super excited.
Ja, för det är än så länge exklusivt PC.
Ja, precis. Jag vet inte om jag skulle uttrycka mig exklusivt. Ja,
men by default.
Vi har inte hunnit längre.
To the tiny few.
Men för er som sitter där ute och frenetiskt söker på e-shoppen på Nintendo Switch.
Just det.
På text-tv, bara hallå.
Exakt, vart är
det? Den är även analog i en bok.
Men hur, för det pratade du bara lite om innan vi spelade in den, men det tycker jag är väldigt intressant att höra. Liksom, okej, nu är den på PC, ni kanske vill ta det vidare. Hur går tankarna kring det? Liksom?
Ja, men alltså, vi har pillat på lite allt möjligt. Det är ju som alltid en tidsfråga. Det är så himla mycket som är time management i spelutveckling, vilket är den absolut tråkigaste biten ju. Mm. Att hela tiden behöva tänka på tid. Alltså, jag tror att jag är ju dålig på att hålla tider också. Så att, men för mig, det känns som att jag har hamnat fel i livet. Bara, att allting, jag är bara för sent till
någon
allt.
Någon annan får göra det.
Ja. Men så att, vi får titta på hur lång tid det tar med respektive plattform. Men vi vill ju gärna jobba med. Vi har en sån här dev kit för Switch till exempel. Vi börjar pilla lite med det.
Ja, för det är ett Unity-spel, berättar du om.
Precis, att det ska ju vara relativt lätt att jobba med olika plattformar via Unity då.
Så det är bara högerklicka, save as.
Tänk om, det är så Nintendo. Unity vill att det ska framstå i alla fall. Och jag tror att det är lite problemet också i allmänhet med så här, hur de här stora konsoljättarna framställer att det ska vara lätt och processen att det är så här, ja men det är bara att publicera, det är bara att trycka på en knapp, fast så är det ju inte. Det är ju jätte jättemycket arbete. Mm. Det är lite att underminera hur svårt det är för indieutvecklare, tycker jag.
Vad skulle du föredra? Är det att liksom, okej, vi beefar upp teamet och så gör vi tre parallella portar och släpper dem samtidigt på alla? Är det ens möjligt liksom? Eller ja, blir det att vi får välja en och en?
Man kan ju också lägga ut det på entreprenad liksom, och låta någon annan liten, något annat gäng göra det. Jag vet faktiskt inte, vi har inte riktigt vågat. I och med att, alltså, vi blev klara med spelet förra veckan. Ja,
direkt nu, vart vill du
henne? Ja. Jag är fortfarande lite whiplash. Så,
men hur har det varit? Går du båda två? Hur har liksom mottagandet varit? Hur har det varit att bli klar? Och liksom, ja, du går runt i form av en gubbe i ett spel helt plötsligt. Och sådär. Hur har den känns
varit? Det var som jag skrev till Anna på Facebook att du har ju verkligen blivit odödliggjord här.
Ja, alltså det är ju... there you go. Mm. Forever young, helt enkelt. Eller forever middle-aged, eller vad hon nu är. Liksom.
Det är väl där man vill landa.
Ja, jag tänker det. Nej, men det är ju superkonstigt. Men om man tänker liksom, när man avrundar ett sånt här jobb och bestämmer sig, det är ju som med allt möjligt. And that's a wrap, folks. Alltså, det här är det sista hon säger nu. Är, så här, är vi säkra på det? Är det här det sista inspelningen?
Minns du vad det sista du sa var?
Nej, men jag minns
när... Det här skulle vi ha skrivit ner eller någonting.
Ja, men vi tänkte ju att det var det sista. Sen började det hända lite grejer.
Men det är också en klassiker att alltså, alla dokument heter så här, final, last draft.
Ja, och sen final, så, version, och det var inte jättelänge sedan vi stod och spelade in.
Nej. Nu, vi har ju pratat nyss väldigt mycket nu det senaste året om crunch och hela den grejen. Hur var det? Du har väl jobbat dygnet runt i hur länge då nu? Liksom?
Jag hoppas väl att teamet inte har
jag menar inte
tagit
att ni har crunchat,
större törn av det egentligen. Alltså, vi har ju definitivt, det har varit en del sena kvällar och pizza på kontoret och sådär. Mm. Men inte liksom... Man har ju hört om sådana här projekt där det bara pågått över år och folk är liksom helt personlighetsförändrade till slut, och det låter ju helt fruktansvärt. Så har det väl inte varit för dem, kanske för mig. men det är klart att det inte är idealiskt på något sätt. Men sen, jag känner mig så här, jag tänker inte sitta efteråt och ångra mig för att jag inte gav allt.
Nej, såklart.
Men sen så är det ju mer personligt för mig kanske än för vissa andra också. Mm.
Hur känns det för dig nu? Det är släppt. Det är liksom, ja.
Nej, men jag tycker det känns klart, jättekul. Det är svårt att alltså riktigt förstå, för att jag var så inne i det bara för, alltså i den här bubblan för bara en kort tid sedan. Och då kändes det som så här, det här kommer aldrig bli klart. Men alltså det var som en grind bara. Och sen så bara plötsligt, alltså vi sitter ju och jobbar med såna här playtest-dokument som vi kallar det, där man skriver upp allting som man behöver fixa och så bockar man av det. Och så bara märkte vi så här, sakta men säkert
hur liksom,
alltså det gick från att vara så här 200 saker som skulle fixas, så här, till slut var det bara så här, men vad fan, nu sitter jag ju bara och hittar på saker. Det finns ju ingenting att fixa längre. Mm. Och då bara, då var det bara, ja men vad fan, då kanske vi bara ska trycka på publicera. Alltså, så vi har inte riktigt, ingen på teamet har riktigt nu fattar. Alla är lite så här snurriga. Liksom.
Men sitter ni nu med någon sorts liksom poleringspatch? Eller är det...
Nej, men det kommer bli lite patchar och så. Men det är mer, alltså, jag skulle inte säga att det är så här, det här var vi inte färdiga med, här kommer det. Utan snarare så är det så att vi har lyssnat på spelarna. Och liksom analyserat vad är det de tycker kan vara bättre eller på ett annat sätt, eller hur kan vi justera. Och då vet jag att hackingmomenten, som jag i och för sig tycker är jävligt coola, liksom, det finns tre olika typer av hack i spelet, att vi har haft kanske lite väl många av dem.
Okay.
Så att med patchen kommer vi tona ner, så att man inte, om man inte vill så måste man inte hacka så mycket till exempel.
Jag gillar ju hackingdelen väldigt mycket.
Väldigt innovativa.
Ja, men eller hur?
Jag tycker tre eller fyra olika.
Tre är det,
tre olika.
Så det är ändå när man roterar en form och ska passa den i liksom en outline, och sen så är det en breach när man ska använda momentum på en kula och studsa
väldigt rutorna. Innovativt faktiskt.
Ja, den var väldigt intressant.
Ja, det tycker jag är det roligaste. Det.
Även ljud, men jag tycker ljudgrejen var helt cool.
Ja, precis.
För men den var så abstrakt.
Jo, men
så
den ändå funkar väldigt.
Ja, men det var det jag tyckte var häftigt. För mig. Det var verkligen enklast.
Jag skulle säga att koms var den svåraste av alla, för att det var så här, hur visualiserar vi ljud? Alltså hur framställer man ljud?
Men jag tyckte det funkade helt intuitivt verkligen. Alltså jag hittade den rätt den fort, här, men det var bara så
här. Men du är ju också jävligt bra på såna där.
På intuition.
Ja, men jag menar, logic puzzles är ju din
grej. Den är
liksom
ju inte så logic, den känns ju mer på känsla. Ja, de andra hade jag väldigt lätt för, men den, den också i och för sig, men den var mer att den var, den kändes mer så här, jag fattar inte hur jag har rätt, men jag gör rätt. Och då känns det ju ännu coolare än när man ser logiken på ett annat sätt.
Nej, jag gillar det, att det kändes
samma här den första gången jag testade.
Som man fick verkligen tänka till.
Men det gäller ju egentligen alla moment i spelet, att vi har försökt jobba så mycket med intuition som möjligt. Alltså till exempel också med alla de här turordningsbaserade striderna. Alltså att man ska inte titta på så här, vad är det för statuseffekter de har, alla de här, vet, så här, det är listor av dem, nej, hur de mår och sådär. Mm. Ja, det handlar mer om bara att så här, intuitivt så förstår du hur känner sig den här karaktären när den blir beskjuten, sittande bakom det här och du plötsligt blir blottlagd och du kan bli skadad på riktigt och träffad. Alltså allt det där ska man förstå intuitivt.
Fast det är det inte lite det som gör det här annorlunda? Jag kan tänka när jag tittat på folk sitter och spelar och vad de säger, att för mig så går jag ju såklart in i den känslan, för jag är inte speltänk. Jag har ingenting annat innan som jag går till först, utan jag går till det att du har mer motivation. Mm. Alltså säger du någonting så kan du peppa de andra och det påverkar vad du gör.
Just det,
för mig är det helt, alltså det känns ju helt nytänk, alltså fast jag inte
jag känner en viss frustration där också, för det har gått över huvudet på så många. Alltså jag har försökt det undvika att läsa recensioner. Man ska ju inte vara den där som är såhär, vet såhär. Men ändå när jag har råkat snubbla över och läsa till exempel FZ PC Gamer, då märkte jag liksom att den här recensenten, han hade inte ens uppfattat de här nyanserna av att, alltså det var som att han inte ens, han var så himla ingrodd i den här lådan av att det här är ett turn-based. Han hade inte ens sett liksom vad det egentligen handlade om och hur man skulle tänka.
För jag märkte att från början så var jag också inne i det där, så okej, så det här är en buff då, och det här är liksom, alltså att man tänker och försöker få in den i de XCOM-lådorna.
Och det är det, för spelet är ju så mycket större än den där lådan, och det är så att det är tråkigt att, för han hade till exempel skrivit att han trodde, att, alltså, eller trodde, han hade skrivit, beskrivit det som att det var ett stealth-spel, och om man misslyckades så var man tvungen att skjuta. Men vem, alltså, det är ingen som lägger någon dom i spelet någonsin om hur du beter dig.
Nej.
Det är hela tanken. Du kan approchera det precis hur du vill.
Jag bara skjuta direkt. Jag kom på i efterhand.
Ja, men det är det som jag tycker är intressant, alltså, att leka med. Det gäller ju både så här, dialoger och allt annat. Att så här, du väljer hur du ska spela. Ja. Men det är så självklart så att folk tror att det är så som de spelar som det är. Alltså förstår du? Det är bara så här, det här är bara det.
Men för det var det jag tänkte på. För jag, den kopplingen... För jag tänkte på Griftlands. I termer av att de... har du koll på?
Nej.
Ja, det är ett nytt spel från Clay Games som det är på Access. Alpha. Ja. Mm. Men de har ett... Det är ett kortbaserat, liksom... Mm. Ja, helt vanligt så turnbaserat kort. Fighting-spel, om man ska säga. Mm. Men den har två olika mekaniker. Så den ena är gamla vanliga klassiska, liksom hugga med svärd och knä någon och kasta sand i ögonen. Mm. Men den andra tekniken är... en argumentationsdel som också är med stridskort, men det är lite olika liksom, ja, det funkar på lite olika sätt, och jag upplevde det här, och det tyckte jag var väldigt innovativt, och jag tänkte liknande om det här, så tillvida att du kan spela det på massa olika sätt. Och jag kom ju på själv när jag såg en av achievementsen i efterhand, så var jag så här, jag gjorde aldrig så här, så jag fattade inte att det här var möjligt. Men jag hade ju en tydlig spelupplevelse ändå, som jag fattade väl. Så att jag kände också att så här, det finns ju massa mer intressant och nyanser kvar i mekaniken. Som jag liksom, ja, det är ju tydligt att man kan gå tillbaka och spela en gång till. Liksom.
Mm.
Och det blir man också sugen på.
Och få
en
annan upplevelse och se om man kan testa andra saker. Ja. Men är det ovanligt? Ja, jag bara tänker att utgå ifrån hur någonting känns och hur man kan påverka istället för att stirra sig blind på... lådor och stil. Alltså, det är ju klurigt när du redan är inne i någonting.
Jag märker ju att jag själv börjar direkt tänka på hur har du tänkt? Och så försöker jag bara knäcka ditt tankesätt och liksom gå den vägen. För
och vi har ju tänkt precis tvärtom. Ja. Vi har suttit och tittat på spelarna och bara, hur tänker spelaren? Och så har vi försökt erbjuda allt som
spelaren skulle kunna vilja göra. Men jag märkte att jag till slut förstod att, alltså ja, jag förstod ju då kanske hur du hade tänkt. Mm. Men just att det var den grejen, att så här, vad skulle den här personen nu göra?
Mm.
Man kan ju förklara
det. Det är ju väldigt annorlunda från XCOM. Egentligen är det lite det är inte helt rättvisande och liknande med det. Det gör man ju för att man kanske har kort om tid och bara, men jag ska beskriva snabbt.
Ja.
Men det är ju fortfarande så att, jag menar, XCOM är ju så här, ja, men då har du hit chance till exempel. Du kan stå liksom bredvid den andra och så skjuter du, så här 98% chans så missar du.
Ja.
Eller liksom covers är inte alls samma sak. Allt det här är ju så här destruction och allting i vårt fall, där liksom du skjuter sönder och öppnar upp, och alltså slagfältet ser ju ut som en jäkla soptipp när du är klar, om du går loss med skjutvapen.
En fight blir ju nästan lite som schack på så vis att man vet så här, jag har många moves, jag vill plocka upp de här grejerna, jag vill röra mig här, jag kan inte stå vid den här raden så att, för länge så att säga. För att då...
Precis, för det är så här, man ska inte vara säker någonstans. Jag ville ha ett väldigt så här rörligt strategiskt gameplay. Mm. För XCOM kan ju vara så också att man sitter, alltså, nästan som sitting ducks överallt.
Exakt.
Som bara sitter och testar och skjuter. Ja. Här är det liksom aldrig säkert. Du måste hela tiden, alltså inte bara hålla reda på vad ser och hör din fiende, utan också var är du säker från att bli skadad. Liksom.
Mm. Exakt. Men Anna, jag tänkte på när vi pratade här om hur processen har varit för Viktor. Hur har det varit för dig att se under den tiden du var med och se det här utifrån, liksom, ett spel ta form, eftersom det inte är din naturliga miljö. Sådär. Hur såg du på utvecklingsprocessen, så att säga?
Alltså, den har ju verkligen förändrats under vägens gång, kan jag tycka, när utan att reflektera på det under tiden. För en karaktär växer ju lite med spelet. Och där vi kanske har kommit överens om vissa toner och hur man ska göra och hur man ska jobba och hur man kommer fram till att det här känns äkta, till att de har liksom blivit mer och mer åt ett håll som jag inte trodde. Alltså, vad är emotionellt, vad är inte, hur vi kallar det för att någonting är willownskt, som kommer rent spontant. Men nej, men det där sa nu, det var inte willownskt.
Vad är willownskt?
Ja, det är att vara som Willona, hur hon nu då är.
Ja. Och det var ju oklart i början, men nu är det ju verkligen supertydligt. Alltså, man hör direkt när det är hon, tycker jag.
Jag med.
Hur
plötsligt.
Är hon då? Berätta.
Alltså, det är det jag sa. Att she's kind of trying to hold it all together. Vilket gör att hon har en ganska kylig ton, så här, lite lugnande i sig, beroende på vem hon möter. Men det finns ju en väldigt sådär calm, cool and collected i henne. Den är ju jag nyfiken på vad som skulle hända om hon hamnade i ett annat spel. Alltså, så här, hur galen kan hon bli?
Men under spelets gång så spricker den ju upp ganska mycket också.
Så att, och det var, den hade vi inte gjort från början, utan helt plötsligt så blev hon så där i en känsla. Skitcoolt. Så det har ju förändrats i med spelets utveckling. Så växer ju en karaktär. Och vad som ger vad där vet jag inte riktigt. Man påverkar ju varann kanske av när man hör någonting också. Att bara, men det där lät rätt. Ingen aning om varför. Men, och sen får ju Viktor säga, liksom, säger det så här för att det är nämligen en situation som händer. Eller att man spelar upp mot spelarens voice. Jag har ju inte träffat någon.
Nej,
vi står ju och bara låtsas pratar mot. Och så fort man får höra det så känns det också som att man är med i en situation.
Men ja, vi har ju så himla många bra röstskådisar också.
Ja, verkligen.
Alltså, jag vet inte om man får ha favoriter, men
det måste ju då säga.
Men alltså, ja, exakt.
Steven Rappaport som gör din farsa Michael, han är ju helt otrolig. Det sjuka är att han gjorde allting på one take. Det var så här, jag visade honom manus, han bara pang, 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 pang. Jag bara, shit, han hängde inte ens med. Han är inte ens genom regi. Det var liksom,
han
jag förstod inte
ens
att han hade fattat scenen. Han bara så här, ja, det var... Och det, som, det bara satt direkt och det är i spelet och det, alltså,
men hans röstkvalitet också, alltså hur han är och hur han låter. Det är som han låter nu när ni alla kommer spela det här och bara oh my god, man blir lite rädd.
Och även han har ju lånat ut sin likeness, så han ser ut sådär på riktigt liksom.
Även mamman, även folk som jag möter, min partner som är med där, alltså these actors
Anastasios.
Are brilliant. Exakt.
Ja, precis. Exakt.
Det är jättefint. Så det är roligt att höra alla prata engelska.
Ja. Alltså, och väldigt bra. En annan favorit jag har är ju Urban. Alltså, Rickard Ulfsäter.
Rickard Ulfsäter.
Det är roligt. Han gör ju helt andra saker i Sverige. Det känns, vad är det, så här, Playa del Sol? Alltså, man kan inte ens föreställa sig att han gör det. Jag tycker han gör det så jävla bra.
Det är så cockney English as well, liksom. So he talks like this.
Jag måste säga, inte för att smöra, men jag tycker att du är bäst i spelet.
Absolut, men så är det ju.
Jag tycker, det satt en väldigt bra ton direkt. Nu blir det så här jättesmörigt, men jag tycker verkligen att den öppningsscenen, det kan man väl ändå spoila, var för mig väldigt så. Jag blev väldigt förvånad över att det var så jävla, liksom, det kändes så extremt cementerat. Och som jag skrev till Christian, nästan så här... såhär Sony-klass på presentationen och polishen. Och för mig är det ju väldigt så personligt också att jag älskar de spelen som man märker att det ska vara som. Jag vet inte om vi har sagt det, men det är ju såhär, hälften av spelet är då en sån XCOM-baserad eller aktig turn-based grej. Men sen är det ju som att gå i ett sånt broken mirror, vad heter det? Broken sword. Blade Runner-spelet, tänker jag på. Det gamla, hederliga.
Blade Runner-spelet har ju varit en inspirationskälla också. Verkligen.
Alltså, jag fick verkligen, för den känslan har jag inte fått sen jag spelade. Och det är ju fan hur länge sedan som helst. Liksom. Man kände verkligen att det var... fick den där känslan, liksom. Men jag tyckte att du bidrog med det också.
Tack.
Var ni specifikt ute efter en skådespelerska med...
Som lät så här.
Ja, men så här... för du har ju... Du pratar ju... Ja, du är ju
jag
engelsk,
jobbar med
liksom.
Det här. Ja, och sen
ja men
brittiska,
dessutom det.
Du tänker på det brittiska, eller? Ja, absolut, så var det ju.
Eftersom det är andra det som, är, som har lite andra då vaga...
Jag gick ju alltid och lyssnade på vissa människor på vägen till studion, som... Det vet jag inte om du vet, men jag lyssnade... efter att vi hade jobbat två gånger kanske, så började jag leta upp vilka människor som pratar ungefär som som ni vill att ska låta. Mm-hmm. Ja. Och det är ju lite så här folk från my home. Jag kommer från Surrey, sydvästra London. Okay. Det är absolut middle class, upper class kind of. It's not you don't talk like this.
Nej.
You kind of in a sort of middle class, upper class. So trying to find that kind of woman. Hon som skrev alla Harry Potter-böcker till exempel.
Ja.
Hon pratar så. Hennes röst kan man lyssna på.
Okej, så det har du gjort.
Ja. Så jag har gått in i alla möjliga olika brittisk känsla och vad som är brittiskt för mig och så, för att påverka. Så.
Mm. Nej, men vi visste ju att vi var ute efter någon slags posh-känsla. Mm. Men ändå med alltså, posh med värme. För när du beskriver den som kylig, för mig är inte Villona kylig. Alltså, hon har, som du säger, hon försöker hålla i sig. Hon är så här stram, men hon är ändå en väldigt varm person innerst inne.
Mm.
Det här... Jag tycker också det är intressant för att spelet på något sätt existerar ju, eller det utspelar sig under en kväll. Man slängs egentligen in i en situation som man inte har, alltså man får en förklaring av världen, vad som försiggår i världen i stort.
Mm. Mm.
Men just alltså karaktärerna och deras liksom, det är inte 100% tydligt.
Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Lite vad de vill och gör från scratch och varför och sådär.
Mm.
Och där undrar jag lite hur ni tänkte med... För att jag tycker ändå att det blir, man ändå blir väldigt fort insugen i vad det handlar om, även om man inte har alla svaren själv.
Mm. Nej, exakt. Det jag tyckte var kul, alltså, för att återkoppla till det här med fragmentariskt berättande, det var att man nästan som spelare får pussla i utifrån vad till exempel Villona tänker.
Mm.
Så här, vad menar hon? Vad är kontexten? Alltså, den här tanken, vad betyder den? Alltså att man inte ska ha liksom, den här direkta insynen, utan att alltså, man är ju lite betraktare i det också, att man får plocka upp hennes liv, alltså skärbror av hennes liv och så. Det tyckte jag var väldigt kul att skriva, så det blir nästan som att man är så här lite deckarpussel i liksom, vad som händer.
Men för det blev ju ändå, man fick ju mer och mer förståelse vad det led. Liksom det, ibland kunde det vara, jag upplevde i alla fall en situation där man fick en del av spelet förklarat på ett väldigt så här roligt, lite konstigt sätt.
Mm.
Jag tänker på de här liksom bottarna då.
Vad
de är för någonting. Det var oklart tills man mötte en annan karaktär som var jättefreaky och verkligen sagt märklig. Då förstod jag liksom mer vad de var för någonting. Men hur har samspelet sett ut? För det är mycket har ju legat i för dig att förmedla det här utifrån att det är din karaktär som är huvudkaraktären. Hur har liksom er diskussion gått kring att...
Med mycket skratt.
Alltså, ja, jävlar, vi har ju pratat om det att vi borde släppa bloopers.
Ja, men alltså,
å andra sidan så kanske man skulle spräcka illusionen av spelet.
Nej, men it's so weird.
Ja.
Just att beskriva det där. Det är ju bara att hoppa in. Alltså, liksom när man spelar det. Hoppa in i världen bara. Låtsas att du fattar.
Ja.
Tills det bara inte går längre. Säg så här, och sen säger du det igen. Och så säger vi det ännu mer så här. Okej. Okay. Ja.
Men upplevde du från början, eller har du fått växa in i rollen, så att säga? Eller upplevde du från början att du visste vad det handlade om? Eller var det
nej,
så här,
gud, jag hade ingen aning.
Nej. Och var det med flit?
Alltså, jag har ju fortfarande inte riktigt koll.
Jo, men alltså, jag har väl ändå liksom sett till att ge dig tillräckligt mycket information.
Det jag behöver för dagen.
Ja, men också för så här, karaktären, för det finns ju saker som karaktären inte vet heller.
Exakt.
Och då tycker inte jag att det är vettigt att du vet dem
nej,
själv.
Nej, det är som liksom en serieregissör som säger att vi säger inte vad som kommer hända med dig.
Mm.
Du ska bara vara i det.
Men, ja, men lite så.
Så har det varit. Mm. It's all been a big secret to me.
Mm. Fan, del 2 och 3 då? När kommer det nästa år?
Ja, precis. Det är ju det som, som är planen. Och det där så... Det kommer ju vara två andra huvudkaraktärer. Alltså, jag vill ändå säga det att vi kommer inte överge Anna nu, utan liksom, hon kommer ju vara med också. Men hon, tanken är att vi ska byta liksom protagonist, alltså perspektivet snarare, så att du kommer fortsätta ha en närvaro av Ilona, men hon kommer inte längre vara alltså,
inte via
main,
henne,
så att säga. På samma sätt som Luke är en bikaraktär i första kapitlet, och liksom, du kan styra honom i vissa sammanhang, men du har ingen så här direkt kontroll över honom. Så kommer det bli med Ilona sen då. Och så kommer vi skifta till, alltså jag skulle säga att kapitel 2 är det som är mest cyberpunk av alla. För det, då kommer man vara i The Cluster, som är verkligen så här, väldigt mycket Blade Runner. Den byggnaden ser väldigt mycket ut som en Blade Runner-byggnad. Liksom. Så jag verkligen tittar på hur de har designat och liksom hittat våra egna alltså takes på det också såklart. Men han är ju lite så här rugged, privat deckar figur och som är jävligt sliten och härjad. Och
den där klassiskt så det är löst knutna slipsen så liksom hänger du ner på, någonstans ner på bröstet snarare.
Ja, just, precis. Ja, nej, men så det ska bli jävligt kul att gå på djupet med det sen.
Men hur ser den, börjar processen om då liksom? Är det så här, finansierar det igen den grejen, eller har ni en sån liksom alltså, tågordning framåt nu?
Ja, alltså det kommer vara både och. Det kommer ju vara båda delar. Där försöker vi väl stötta oss på så många ben vi kan helt enkelt. För att hitta liksom en säkerhet i projektet framåt. Liksom. Men alltså, jag ska säga det, vi har ju redan gjort en hel del arbete med kapitel 2 och 3. Till exempel alla koncept är redan klara. Själva outlinen för precis allting, all foreshadowing, allting är klart för liksom hela vägen fram. Vi har ju castat hela kapitlet, vi har spelat in delar av det, vi har gjort all level design, så att alla, liksom alla miljöer finns klara för oss och sådär, i så fundamentet. Sen så handlar det om att liksom hamra ut detaljerna och sådär. Så att jag känner mig väldigt trygg med att det är ett så här väldigt spännande kapitel. Och just det här att få gå all in cyberpunk också. Det känns som att vi har ju nästan så här, vi har ju teasat med första att så här, det finns en sån värld där ute. Så det ska bli kul. För att det som jag tycker är häftigt med den här staden, One City, som det utspelar sig i, det är att den har så många lager. Alltså varje lager är ju tänkt att verkligen ge sin egen flavor. Bara i första kapitlet liksom, platserna du rör dig emellan. Alltså stäm den här överklasspyramiden och så ner ut på gatan upp i, det är ju liksom, det är så himla mycket olika, det är så himla stor miljövariation bara, bara i det här kapitlet.
Det kan vara skönt att ta med sig inför man ska spela det, alltså häng kvar en stund kolla runt lite om ni har ro, alltså det finns ju massa. Första gången jag fick testa, jag går ju alltid till ställen som jag bara är nyfiken på, vad händer om jag klickar här, ni vet allt det där,
det är det bästa.
Som heter någonting säkert, men jag älskar sånt, jag vill kunna klicka på saker och bara vara i en miljö. Det måste jag säga, det är fantastiskt. Man vill bara stanna.
Ja, precis. Ja, men det har också varit en moodpiece-approachen, att vi har tänkt så att här skulle, alltså, om man har ju lyckats med en miljö om det känns som att man vill stanna där. Jag tycker problemet med många spel, moderna spel, är att de bygger så här fantastiska världar för alltså, miljonbudgetar, men hela tanken är bara att man ska tvinga springa igenom.
Exakt.
Och så här Call of Duty till exempel, det är så här, ja, men det är helt otroliga miljöer, så bara fast run, bara sniper, get down. Man bara, fan, man hinner ju inte uppskatta någonting. Till exempel, ett av de klaraste exemplen är The Order, om ni har spelat det. PS4, jag bara slogs av det. Det är så jävla snygga miljöer. Men allting är hela tiden bara hets, kaos, turrets som skjuter på. Man får aldrig liksom göra den här djupdykningen som man skulle vilja. Jag hade hellre sett att det var något så här rollspel. Någonting. Det passar mycket bättre.
Ja, det ser ut som det är vid första presentation också. Så är det väl kanske inte det då. Det är ju intressant liksom. Men hur har det sett ut? Tänker vi ska... Hur har liksom processen... För nu har vi pratat om så här, hur känslan har varit och hur spelet fungerar och sådär. Men hur har det varit? Hur har liksom själva produktionen varit? Det är fem år, mycket som har hänt. Så här. Hur har allting funkat och hängt ihop?
Oj, jävlar, ska jag sammanfatta fem år? Det har väl varit ups and downs, som man säger. Vi har ju uppenbarligen landat i någonting som i slutändan är väldigt, väldigt... Jag är väldigt stolt över, liksom. Men vägen dit har ju knappast varit spikrak. Det har ju varit knaggligt både åt höger och vänster. För att hitta det här... Alltså det som jag tycker är fascinerande med spelutveckling, det är säkert så i många kreativa processer, det är att det som känns självklart har varit enormt svårt att nå, för att man har ju liksom behövt spreta åt alla håll för att göra alla misstag innan man förstår vad som är så rätt. Och när någon upplever någonting som är rätt, då är det så rätt så att det känns självklart och som att alltid har varit så. Mm. Alltså bara en sån sak som alltså själva hela dialogsystemet i spelet. Det är så enormt komplext. Men det är typ ingen som kommenterar det för att det är så självklart.
Mm.
Alltså det är så här, som, en sak, som en sån sak som att i de flesta andra spelare du har dialoget, ta Mass Effect eller vad det är för någonting. Då väljer du liksom ett nyckelord eller något så här ställningstagande, Paragon, Renegade, allting är väldigt vagt. Här så väljer du varje enskild replik som sägs av karaktären överhuvudtaget.
Ja. Mm.
Och varenda input du har ger ju någon form av respons. Alltså våra, ni ska se liksom hur våra...
Manus som jag säger.
Ja, men våra designer av en dialog. Man tror att så här, ja men jag spelade och det var bara spikrock, det var superlinjärt. Alltså ni ska se, garnystan är helt obegripliga. Det är liksom... Det är bara ett kaos av noder som pekar.
Att komma fram till det arbetssättet, alltså era första manussidor som jag kallar det från scenkonstvärlden eller filmvärlden, där det liksom, man ser att man kan följa repliker. Sen vecka två kommer man in, då ser manussidan på en stor skärm som känns som 2x2 meter, 3x18 lager av filer och bara, det här ska du säga. Okej, då ska vi se. Ska jag följa blått eller rött här? Vad ska... Så det har ju utvecklats under tidens gång. Sen fattar man ju rutiner och hur ni vill göra, hur man uppfattar. Det går ju ganska fort när man väl börjar hitta rätt.
Men hur kommer ni att göra nu då? Om ni märker att en grej var så här, fan vad mycket tid vi la ner på det här och ingen... kanske använder det på det sättet vi känner att de använder det.
Mm.
Kommer du, eller ni, skala bort det då? Eller kommer du fortsätta inte på din vision? Liksom?
Ja, nej, men alltså, jag menar väl att då har vi gjort det rätt på ett sätt. För att om det är så ändå så självklart, då är det ju rätt för spelet på något sätt. Men självklart så kan man ju bli frustrerad rent bara så här som kreativ människa, själ eller något. Att folk inte ser det.
Nej.
Så, men
det är
väl en del av det. Liksom.
Ja, men det var väl en tutorial prompt där i början där man verkligen fick se. Du väljer ett topic som sedan då resulterar i.
Mm.
Men du har faktiskt rätt. Sen tänkte man inte mycket på det, för det kändes bara väldigt som ett flow. Liksom.
Naturligt.
Mm. Mm. Men det som du lyckades väl med att på något sätt man kunde välja hur man ville att karaktären inom ramarna för hur karaktären är, men man kunde ändå påverka lite så här, hur man ville spela det dialogmässigt på ett som kändes ganska liksom snyggt gjort så där, överlag att man så här, nu vill jag vara lite träig här då kunde man vara lite träig och man kunde vara lite hetsig. Jag spelar ganska tillbakadraget och ganska så här
intressant.
Ja, men jag gick liksom
det
lite
finns
in
de valen liksom.
Ja, men jag tyckte det var ganska subtilt, men ändå så här, jag spelar lite som att så här, jag lät henne bara på något sätt. Jag vet inte riktigt motivationen till varför hon gör som hon gör, men jag fattade tidigt att hon är engagerad i det.
Mm.
Så jag spelar liksom så här, jag spelar henne ganska lugnt och liksom ganska så här, ja men
spelade du henne som karaktär alltså, eller?
Men jag kände att man kunde, att hon ska säga.
Jag kände att man kunde liksom välja lite bland svaren att så här, sen var det ju ganska tydligt så här, det var inte så att det var så här fuck you och liksom I'm sorry but I need to go. Det var inte de perspektiven, men det fanns ändå vissa nyansskillnader i svaren.
Det tycker jag är jätteintressant. Jag inte heller kan låta bli att läsa lite vad folk har skrivit just de här större recensionerna. Där är, om man kommenterar någonting om hur man upplever henne, då är det ju faktiskt val du har gjort. För det finns alternativ.
Ja,
det tycker jag är jätteintressant.
Ja, för det är återigen, det är det som är så lustigt att läsa de här. För man märker att de har ju spelat på ett sätt och de tror att det är hugget i sten och att det bara är så. Men
det kanske är det som är nyckeln i det här. Ja. Alltså att det är lite annorlunda.
Mm. Men hur mycket vill du att spelarna ska gå tillbaka och spela det en gång till eller två gånger till? Eller
ambitionen med designern har aldrig varit att man egentligen... Alltså det är klart att det är kul om folk vill spela om igen. Då har man ju verkligen gjort ett intryck då, antar jag, som folk vill stanna i världen så. Men det har ändå varit tanken att man ska spela det en gång, man ska uppleva det på sitt sätt, man ska få sin version av storyn. Mm. Och sen när man pratar med någon annan om det, så hoppas jag att man ska märka liksom skillnaderna där.
Mm. Ja, för i mitt fall så dog ju en karaktär, kan jag ju säga.
No!
Vilket det inte gjorde för dig.
Absolut.
Och du skrattade åt mig.
Nej! Okej, vi får börja ha sådana möten där alla får prata med varandra om hur det gick.
Eftersom jag då personligen känner den här rättsskådespelaren också. Tycker om honom väldigt mycket. Sparar lite såhär, jaha.
Men har du berättat det för honom? Eller?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte träffat
honom. Du får göra det nästa gång. Att du tog koll på honom.
Ja, det är otroligt.
Men det kommer liksom... Kommer det att påverka min nästa playthrough? Är det sån Mass Effect scope på hela grejen?
Ja, men alltså tanken är att allt det där ska följa med, självklart. Ja. Allting som vi ställer till med i det här kapitlet ska ju vara med.
Det är jobbigt, då vill jag ju nästan spela om det.
Men inte det är för jävla svårt att lyckas med det?
Jo, men alltså outlinen som jag har skrivit för alltihopa, den har allting sånt med. Liksom. Ja. Så alla de här händelserna, om man tror att det bara, men nu spårar de ur, nu är det bara bullshit. Allt är liksom accounted for hela vägen.
Vi läser brain, de här dokumenten.
The brain, ja. Lägga patiens gånger miljarder.
Mm. Men vad du sa där att du har läst lite recensioner och sådär. Vad, liksom, hur känns det, kanske i relation till andra saker du har gjort? Hur har liksom den här veckan, tiden efter launch upplevts ur ditt perspektiv?
Inte som efter premiär på scen, för då fortsätter man gigga fem gånger i veckan. Eller när man, så mer när man är i studio och spelar in grejer och släpper musik eller släpper så. Och konstigt nog är jag jättepåverkad av vad folk tycker och känner och bryr sig. Och jag tycker det känns jätteemotionellt. Jag hade inte ens tänkt mig det. Alltså jätteemotionellt, men jag bryr mig verkligen. Ja. Jag tycker det finns så mycket fina detaljer konstnärligt som är i det här projektet. Från det hållet jag kommer ifrån då, när jag kommenterar så bara, men gud, hur har du ljusat? Jag älskar att jobba med det. Hur tänker du här? Det är så spännande. Så jag bryr mig om vad det är. Men inte som så här, love me. Alltså, I'm not alone, that's fine. Liksom. Men just det, all den kreativa process det har varit, då börjar man bry sig. Liksom. Så det är jättespännande att läsa.
Ja.
Absolut. Coolt.
Och Victor, för dig under hela den här processen, vad har liksom... För jag antar att det har varit jävligt häftigt att få realisera en kreation i den här storleken och ro hem det och jobba med skickliga, bra människor och se liksom att en idé man har haft helt plötsligt är någonting som händer någonstans. Men när var det kanske inte lika enkelt och kul? Vad har liksom varit de stora fallgroparna och motgångarna?
Det har ju varit jättesvårt att... Alltså, en sak med att göra någonting som inte har gjorts på det här sättet förut, det är att man måste försvara det så att det överlever. För det är väldigt lätt att så här, under den här processen att man får höra, ja, men det är så här man gör, det är så här man brukar göra, så här ser andra spel ut. Och så ska jag hela tiden bara sitta och bara, nej, vi ska, nej, det ska vara så här, det ska vara så här. Alltså man är så slut, man blir så utmattad. Att man, till slut börjar man ju tvivla på sig själv. Då tänker man bara, jag är dum i huvudet, vad håller jag på med? Ja. Alla andra säger att det borde vara så här. Men jag håller bara på att försvara det här. Liksom.
Kan du ge ett exempel?
Nej, men jag skulle säga just det här med alltså motivationsmekaniken i stridssystemet har ju verkligen varit en sån sak att det har varit så svårt att kommunicera vad jag är ute efter utan att kunna visa det. Alltså så här, det är ju väldigt lätt att bara ta fram spelet nu, bara kolla, så här ska det vara. Ja, men nu är det ju klart. Alltså ni kan ju föreställa hur det var när det inte fanns.
Exakt.
Då är det så här, nej, men man ska kunna göra det här, man ska kunna gömma sig. Folk bara, va? Vad snackar de? Alltså så att folk kliar sig i huvudet bara. Så det har ju varit fruktansvärt svårt, tycker jag. Och liksom få alltså göra mig förstådd. Alltså kommunikation och allt det där har ju varit enormt krävande. Liksom.
Ja.
Och det kan jag verkligen förstå. Alltså jag hade nog tänkt precis samma sak om mig. Om jag hade suttit och inte hade det här, liksom, det här klart för mig. Och så kommer någon att presentera det. Man tror ju bara att vad fan är det för dumheter? Liksom. Det där låter, det kommer aldrig funka.
Alltså, hur ville folk att det skulle se ut då?
Nej, men jag tror att alltså, när man försöker kommunicera vad man är ute efter, då använder man ju sig av exempel att jämföra
som
med.
Som redan finns.
Alltså det är precis det. Jag har gjort det misstaget till och med här och nu. Ju, att jag har sagt att det är som XCOM.
Ja.
Och bara pang, så kommer det upp en massa så här bilder av hur XCOM är.
Ja.
Och sen sitter man ju fast där. Och då bara så här, ja men du såg ju inte XCOM. Nej. Men alltså,
det var bara en idé.
Kan vi glömma XCOM? Ja. Alltså förstår du vad jag menar?
Så det blir lite så här, det är så det är att kommunicera med folk överhuvudtaget ju, när man är kreativ. Ja. Hur ska du ge vidare en idé liksom?
Nej, men verkligen, precis. Och det är samma sak, så sitter man på ett pitchmöte så bara, his pitch, snabbt, säg vad det är. Det är som XCOM, fast nej, men det är inte som XCOM. Det är så här, vet så här, fan, det är skitsvårt när det är någonting helt nytt. Liksom.
Ja, särskilt genreblandningar så här också, som det blir.
Ja, men är det,
för eftersom det också... spelare är så jävla kräsna med vad de gillar att spela. Liksom.
Ja, nej, men också så här, för det är oftast som folk frågar sig så här, ja okej, men varför har inte det här gjorts förut då? Det måste ju vara för att det är fel.
Eller? Det låter väldigt konservativt på ett sätt.
Ja, men det är ju väldigt konstig blandning inom branschen med vad som
nej, men jag skulle säga, det är den vanligaste responsen från förläggare. För de vill bara snabbt veta så här, vad är det för genre? Kan vi paketera det? Kan vi sälja det? Om det inte finns, då är det så här, men vad är det vi ska titta på?
Vad ska vi passa in det?
Vilka exempel ska vi säga? Det här sålde 2 miljoner exemplar. Ja, men det här, den här kombinationen finns inte. Och då blir de direkt så här, men om den inte finns, då finns ju inte ekvationen heller.
Nej, vad ska vi lägga det då?
Ja.
Är det du som har regisserat, eller vem är det som har regisserat rösterna?
Jo, men det är jag.
Det är du.
Det är Victor.
Och det, du har suttit bara med dina bilder. Du har inte haft några sådana.
Alltså, det har nog varit fruktansvärt mycket svengelska också, tror jag. Alltså, så här, för vi, vår ljuddesigner Stuart, han är ju skotte.
So after a while I start talking like this.
Yeah. Och då vill man ju liksom göra sig förstådd för honom också. Och sen så glider vi in på svenska. Och så till slut så fattar man ju knappt vad man säger.
Nej.
Men
Christian Hedlund var med från början också, ja, för att vara lite som en länk de första typ 2 dagarna eller något sådär. För att liksom försöka, eftersom han är så erfaren i just röstskådespeleri, och att vara någon slags länk mellan Viktor och mig, eller då vem som var inne i studion. Och det är ju bra, man får som en slags här, ett språk. Men sen hittar man det ju själv. Alltså när man väl är igång så bara, okej, men jag tror jag fattar vad du menar. Jag tror jag fattar. Menar du så här? Så det är ju, du har ju verkligen riktat det.
Nej, men framförallt så har Christian varit inblandad i själva castingen. Den var ju enormt ambitiös. Det var ju, vi gick igenom 130 skådespelare innan vi hade castat allting.
Och hur många landade på i slutändan?
Jag tror det kanske är 50 eller någonting.
För alla tre delarna då egentligen.
Ja, precis.
Som det är nu liksom.
Stora och små.
Men hur var det att regissera då i studion? Kändes det naturligt?
How was it?
Alltså, det var ju naturligt för att i avseendet att jag visste exakt vad jag ville ha, för att jag hade tänkt på det så himla mycket.
Sen är det, klart det är också att det som gör det svårt.
Ja, men sen så är det klart att det har varit skrämmande i övrigt när man vet att man har vissa tillkortakommanden av att inte vara erfaren regissör. Liksom. Så där har jag väl kanske pendlat mellan att vara jävligt osäker och alldeles för säker. Jag vet inte.
men det är ju svårt att directa, jag som gör det också, att du ska försöka ta ur en människa vad de redan har och sen rikta det åt ett håll så att det känns äkta. Sen kan man också känna att så här, men där, du kommer behöva säga det så här, och så säger jag det så. Och sen så kan man göra ett 20 varianter runt det. Sen är det ju mycket directing, precis som i film. Du får ju edita efteråt och sitta och välja vilken av de här var bäst nu när vi har kommit vidare. Då är inte vi kvar längre. Då är det ju som en klippning eller men som spel görs. Då har ni ju suttit och gått igenom allt som har sagts. Liksom.
Stackars Stuart. Alltså. Han har ju gått igenom. Jag undrar hur många repliker.
Amazing Stuart.
Det måste vara 15 000 eller någonting. Jag vet inte hur många vi har. Alltså. Det är helt sjukt.
Det är väl otroligt mycket även i spel med större budget och sådär.
Ja, var det inte Red Dead och Rockstar som skröt om att det var 700 000 repliker?
Är det så?
Då blir man ju ödmjuk när man hör den siffran.
Ja, men
sen så har väl deras budget varit typ 1 miljard. Så
att säga. Lite högre än jag kanske. Men hur har det varit att bossa? Jag vet, alltså, du har väl varit lite liksom, chefredaktör för spelpubligationer och sådär tidigare och sånt, men kanske inte i den här omfattningen och liksom chef över ett sånt här projekt. Hur har den biten varit att både så att säga, se till att folk får lön och att din kreativa, liksom, ditt slutmål uppfylls i samma veva?
Ja, alltså det där är ju jättesvårt. Det är ju inte en idealisk sits, eller det är ju flera sitsar. Det är ingen idealisk sak att sitta i flera stolar egentligen. Så jag tänker långsiktigt så ska det väl inte vara så, men vi har liksom behövt göra det, för vi har trollat med knäna lite. Så att jag kan förstå om folk har varit frustrerade över att jag sitter på för många stolar. Att de kanske inte vet, så här, vem pratar jag med nu? Vilken hatt har du just nu? Ungefär.
Alltid klurigt i frilansvärlden.
Ja.
Men hur har det känts? Vad har varit roligast med det hela och vad har varit inte så kul?
Oj, det är sjukt. Jag tycker ju det roligaste har varit variationen av allt som jag har gjort. Alltså just att så här, man går från en sak till en helt annan sak, till en tredje sak, till en fjärde. Just att få allting att komma samman har ju varit roligast. För jag tror inte, om jag bara hade suttit med en sak, då hade jag nog tröttnat på den. Så det har ju verkligen varit stimulerande kreativt. Sen så har jag väl säkert haft för mycket på mitt bord, trots allt. För att, alltså, om man ska tänka, återigen, time management, så har det kanske inte varit helt idealiskt att jag sätter alla kameror, ljussätter och liksom utöver det. Ja, men du vet, så här, det blir för mycket på en gång. Liksom. Så det är så kanske man inte ska göra.
Men det är just, alltså när man jobbar med, jag tänker generellt sett, men när man jobbar med stora företag, då får man ju sällan göra allting. Du får ju inte erfarenheten av allting då heller och kan inte lägga i allting, för någon kommer att ha lite mer makt. Nu har du ju alla möjligheter att ändra och säga nej, vi släpper det inte, för vi måste göra det här också. Det är ju ascoolt. Du sitter ju med den möjligheten.
Kul för mig, tråkigt för alla andra.
Ja, eller ganska skönt. Alla vet att det är gediget och du bryr dig. Och liksom, det är ganska lätt att följa då om man vet att det är en passionerad själ. Liksom.
Men hur skulle du känna om Phil Spencer från Microsoft ringer och erbjuder dig en stor summa pengar?
Menar du alltså en budget? För alltså pengar är...
Ja, men och kanske, men vi vill vara med och peta lite. Mm. I din bebis del 2-3. Ja, hur skulle det kännas? Liksom?
Alltså, man har ju behövt bli jäkligt ödmjuk under det här projektet. För alltså, jag tror att jag försvarade mina idéer så mycket så att det till slut blev defensivt, alltså på ett obehagligt sätt. Jag kommer ihåg när Josef Fales var inne någon gång och du vet så här, jag skulle visa honom så här, för han har ju varit med under processen och feedbackat och haft sig, och så skulle jag visa det första gången, och jag var så utmattad av att ha försvarat det mot alla, du vet, så alla förläggare, allt vad fan det än var, så att när han skulle komma in och bara, men jag föreslår det här, jag bara, nej men nej, för jag har redan tänkt på det här, det ska, han bara, vad fan, alltså han kunde inte säga någonting, exakt, det var så här, så han blev ju riktigt irriterad på mig, och efter det var något slags wake up call där på något sätt, för jag bara, vänta nu, vad fan, nu har jag nog gått lite för långt med att försvara, och sen så började jag släppa på det. Så det är någonting som jag behövt jobba med under hela projektet, att så här, släppa mer och mer på att så här, ta input liksom. Ja, nej, men så att, i slutändan så tror jag att jag ändå är väldigt så här, självransakan så, och ifrågasätter allt liksom. Sen så kan man ju inte tappa ryggraden helt och bara släppa idéerna helt.
Då blir bara, kvar, vi tar bort den här XCOM-delen då, det ska bli en FPS-shooter-del där istället.
Ja, exakt, liksom. Exakt. Nej, men som sagt, bara för att återkomma till den ursprungliga frågan, jag tror att det är sunt med olika perspektiv också såklart. Mm. Sen så får man ju vara försiktig med att bara alltså, tappa sin vision. Liksom. Mm.
Det är så många lager.
Mm. Det är mycket som jag bara gjort på alltså, Let's Wing It. Typ som med dina... Alltså, du har ju gjort flera... Du har ju gjort doodles och det är liksom
jag
teckningar
och allt möjligt
som är i spelet. Mm. Och det var ju verkligen bara så här, jag såg dem och vad fan, vi lägger in dem. Mm. Alltså, det kan väl vara Milona som har gjort dem. Liksom.
Ja.
Mm. Den här boken i början.
Nej, det finns ett porträtt på, just det, ja, men just på det, barnet men... där som är i en framat.
Ah, men också de här...
Exakt, my five
de
favorite.
Är
ja, exakt. Ja, det är, ja.
Fantastiskt bra environmental storytelling. Ja. Extinct animals där.
De är ju konstverk som då är sålda och är på olika ställen av världen just nu.
Ja, så
jag har taggat dem och bara, you're painting that in New York.
Shit, kommer jag få betala nu?
Nej, de har redan betalat.
Licensavgiften.
No, that's all to me.
Men om man tittar på... Även liksom, det är ändå en bransch med ettor och nollor, betygen sitter fortfarande ganska hårt och det finns väl vissa liksom, ja, det är upvotes på Steam och sådär. Hur ser det ut liksom i termer av mottagandet på Steam bland spelarna i form av så här försäljning? Ser allt ut som det ska eller liksom...
Alltså jag tycker ju, men nu har det bara gått några dagar, men alltså mottagandet på Steam har ju varit väldigt positivt hittills. Vi har ju fått jättefina användarrecensioner och sådär. Sen så är det som har varit problemet lite grann hittills är väl att folk är reserverade för att det är någonting som de inte känner till. Så de enda riktigt negativa rösterna har ju varit de som inte har spelat det, som är så här, vad är det här?
Okay.
Och så att de har mer fått det till så här, ja men hur ska ni övertyga mig då? Och jag bara, jag vet inte. Men alltså,
jag har inte
det är en fientlig inställning på något sätt. Och då blir man lite illa till mods tycker jag. För det känns som så här, varför ska vi vara så fientliga mot varandra? Så då har jag känt att så här, fan världen där ute är kall.
Men, jag funderade lite på prissättningen. Det tycker jag är intressant.
Mm. Okay.
För nu kostar det 170, vad var det?
19 euro, vad blir det egentligen? Det blir typ 170. Och sen så precis en liten rabatt just nu, de här första dagarna.
Just det. Hur kommer man fram till en sån grej? Liksom? Hur sätter ni priset på bebisen?
Ja, det är en jävligt bra fråga, så jag vet inte. Nej, men vi vill ju sätta det lågt. Mm. Utan att förringa och underminera allt det vi har gjort.
Ja.
Men det där är skitsvårt. För att alltså, jag tycker att det är ett väldigt kvalitativt spel. Men liksom, hur bedömer man det? Och det är också så här, någon kan komma och säga, ja men det är ju bara... 4 timmar spel liksom. Och då kan jag säga, ja men det är 4 timmar väldigt välgjorda, 4 väldigt välgjorda timmar, och så säger någon kanske, ja men det skiter väl jag vill bara sitta och spela länge.
Ja,
men, så här, det kan ju inte vi matcha.
Nej.
Det var ju någon som bara hoppade in i någon diskussionstråd där och skrev så här: varför kostar det inte 40 euro och är 30 timmar? Jag bara, vad menar du?
Ja, hur långt är ett snöre?
Fan, då
ja, exakt.
För att inte går, eller alltså så här, vi kan inte göra det, alltså för det är så här himla konstigt begärt liksom.
Ja. Ja, men det är liksom en sån något när jag kommer fram till över tid då, vad det borde kosta.
Ja, men det, alltså jag kan ju ha fel, vi får väl se om det liksom det är rätt prissättning. Det, men ja,
jag tycker det känns väldigt billigt för det man får ändå.
Ja,
men det är skönt det.
Men ni säljer inte heller någon sån löfte på de 2 andra delarna.
Nej,
i ett paket.
Vi liksom övervägde det ett tag, så vi gör en bundle. Liksom. Men jag tänker att vi gör det tvärtom, vi gör det när de är ute istället. För det känns mycket mer liksom upfront och rättvist istället för att folk ska bara säga, jag vet inte vad jag stoppar in pengar i. Liksom. Alltså det är ju väldigt få spel som bara skulle gå ut och säga så här, det här är chapter 1. Alltså de flesta hade ju bara kallat det för Reign of Reflections. Punkt. Mm. Och sen får man upptäcka, oh shit, det kanske kommer mer. Mm. Alltså, jag tänkte mer så här, men vi ska vara upfront med det. Vi ska visa från början att det här är tänkt att vara en större kronologi, även om det är ett enskilt spel som man ska ha ett utbyte av utan att behöva de andra. Så.
Men det erbjuder ju också en viss syn på det. Om du vet att det här är den första tårtbiten så kommer du se det på ett annat sätt än vad du gör om du bara spelar det.
Ja,
det är så du har berättat det. Så gömmer du det så kommer du börja ställa frågor.
Men jag tror att problemet är att, alltså, återigen, vi kommer tillbaka till det här med alla moment i spelet, alla konventioner.
Mm.
Att folk ser det och bara, det är som Telltale, det är episodiskt. Mm. Man bara, nej, det var inte det som var meningen, poängen. Att det skulle framställas som att det var episodiskt, utan mer som att vi försöker säga att vi har flera historier att berätta.
Mm.
Här är en som är ett fullt paket.
Mm.
Liksom.
Mm.
Hur har det varit med, för eftersom ni har publishat själv så antar jag att ni har fått stå för all form av marknadsföring och liksom generell kommunikation kring spelet själva.
Mm.
Hur har den processen sett ut och liksom vilka medel har ni kunnat ha för att få ut budskapet om spelet? Och så här, hur har den biten funkat?
Jo, alltså jag skulle säga att det har varit lite för stötvis, tyvärr. Alltså vi hade nog behövt ha mycket mer dedikerade resurser där. Så är det ju. Så det är lite tråkigt att det kanske inte har nått alla. Men vi får väl jobba med det nu, det är det vi gör.
Hej lyssnarna!
Ja, precis.
Men har det varit svårt, alltså, så hade det i det läget, var det ändå, har det varit bra att publisha det själv ändå, för att i slutändan så tjänar ni 100% och det ni säljer för, liksom, hur har det varit?
Steam kommer ju fortfarande ta en hacka där.
Varför släppte ni inte på Epic?
Det finns ingenting som utesluter det. Vi är ju promiskuösa här, vet du. Så det blir säkert allt möjligt.
Vad tar det Steam nu då? Är det 30%?
Ja, det är lite lägre nu. Jag tror att de har reagerat lite på Epic där. Men
är det på 22 eller?
25 tror jag det är.
25, okay.
Men nej, vi får se.
Men var det någon anledning till att ni... Väljer man Steam för att det är bredast install base?
Vi valde det för att det var störst. Mm. Och, alltså, då får man ju också... Titta några år bakåt. Liksom. Vi tog väl beslutet för ett tag sedan.
Just det.
Och Epic var inte ens på kartan då.
Nej, just det.
Så nu undersöker vi ju liksom dem också. Men,
Men finns det någon break-even-siffra för liksom, som är, vi behöver nå upp i den här försäljningen för att kunna gå vidare med produktionen, eller var ni förbi den redan innan launch, eller hur ser det ut?
Nej, alltså vi har ju en break-even-siffra, absolut. Som jag inte gärna delger.
Nej, det förstår jag.
Det är också så här, jag vill inte att man ska sitta och spela spelet och tänka på såna här saker. Förstår vad jag menar? Att man bara, det här ska de sälja så här mycket av. Då blir det plötsligt en kommersiell produkt. Liksom.
Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Ja, det är ju mer vi som
är intresserade av
hur allting funkar.
Och alla andra
liksom.
Som jobbar med...
Vi får ta de frågorna över en öl vid ett annat tillfälle.
Ja, just
off the record.
Ja.
Du får skriva det på ett papper och skjuta över det.
Nu skriver Victor här, ser inte det här.
Okej. Okay.
Vad har du tagit med dig in i det här externt, så att säga? Vilken hjälp har du fått? Vad har du använt i de termerna?
Jag menar, Josef har ju verkligen varit viktig på det sättet. För att jag menar, han hade ju praktiskt taget... Han hade ju redan gjort Brothers när jag gick in, liksom. Så han hade ju erfarenhet av ett helt komplett projekt. Alltså, det är ju betraktat som något av det liksom yttersta man kan göra i spelutveckling, att man har skeppat, som man säger.
Mm.
Alltså, du är liksom värderad på ett helt annat sätt när du har skeppat. Det är väldigt mycket som är förläggare, att de bara säger, hur många har ni skeppat? Man bara, nej men, det här är vårt första. Mm. Då är det bara, fuck off, liksom.
Mm.
För att det, alltså, att komma över den tröskeln och faktiskt lyckas få ut någonting, det är så jävla många som dör på vägen, håller jag på att säga. Det var kanske lite starkt, men... som misslyckas på vägen, du vet, någonting går fel, blir inte klart, alltså det hamnar i garderoben, blir malätet, så det är ju jäkla milstolpe för oss att vi faktiskt har blivit klara, men alltså då var det jättebra av Josef där, för att han ändå kunde så här, säga så här ska ni tänka, för det var, alltså man glömmer så mycket, eller det är så mycket som man inte känner till eller kanske tar hänsyn till när man inte vet vad som behövs och krävs för att man ska gå i mål liksom.
Mm.
En sån sak är ju QA till exempel, alltså quality assurance, när man ska sitta och bara så här speltesta om igen och grinda och bara titta och se så att det inte finns några buggar och släta ut och sådär. Det har ju vi gjort som team själva, vilket egentligen är helt galet. Alltså egentligen ska man ju ha ett gäng som kan hjälpa till med det. Men ja, vi har gjort det absolut hårdaste vägen. Liksom.
Jag måste säga, det är en helt buggfri upplevelse.
Nice. Ja, det är otroligt.
Kunde spela det på fantastic settings.
Ja.
Och det flöt som fan.
Ja, men där har vi
så
också,
det är ju nice. Bra.
Där har ju folk tagit på sig ansvar på teamet, vilket är helt ovärderligt. Micke på teamet då, som själv, alltså Micke Cetelius, som själv är en gammal speljournalist faktiskt. Han och jag gjorde tidningar tillsammans en gång i tiden. Han bara tog på sig så här, han tyckte det var kul och spännande som en vetenskap med optimering. Okay. Så att så här, under ja, men det senaste halvåret har han liksom bara grottat ner sig totalt i att sitta och så här, fine-tuna och titta på siffror och så här, har såna här konsoler uppe och se hur ska vi få bättre frame rate och vad ska vi stänga av. Alltså, det så här, jag vet inte, utan honom hade det förmodligen bara hackat som en utav helvete.
Så. Wow.
Ja, men i en höst också där det har varit väldigt mycket tvärtom också. Folk som har tagit väldigt mycket vatten över huvudet och jag har haft sjukt mycket problem, så var det väldigt skönt att ha en sån här launch day upplevelse att så här, jag kan du spela det här spelet.
Ja, härligt. Men då kan jag man ju för att vi har ju varit livrädda för att folk ska hamna i...
Ja, jag förstår det. Det måste ju varit... Ja. Det är väl liksom den största mardrömmen.
Ja, ja, verkligen. Tänka mig. Nej, men precis. Så himla tråkigt liksom. Mm. Att man får ut någonting och så sitter alla där och bara, fan, det går inte ens att spela det.
Men ni har lyckats. Det har gått bra liksom.
Nej, verkligen. Vi har inte fått alltså, vi har en support, om det är någon som vill höra av sig. support@linebite.se. Vi skrev det till alltså, alla på Steam. Vi har inte fått en enda, vi har inte fått ett enda supportärende. Så då, det måste väl vara jävligt smooth.
Liksom.
Det är bra.
Bra jobbat.
Säger jag, nu kommer vi få äta upp.
En sista, eller en avslutande fråga, Victor, som är, var liksom... De av våra lyssnare nu som förhoppningsvis går och köper spelet och sådär, vad vill du att de ska ta med sig in i det i termer av vad du har pratat om, att du behövt liksom känna att du har kanske försvarat vissa grejer eller att folk inte har sett vissa grejer. Vilket sinne ska man ta sig an den här spelupplevelsen
alltså, med? Sättet som jag har tagit mig an på det är ju liksom att tänka utanför lådan hela tiden i alla moment. Alltså hackingen har ju varit ett sätt att göra det på också, att såhär, ja men vi gör pussel där vi tänker utanför lådan. Försöker vi få dig att tänka utanför lådan i olika logiska sammanhang liksom. Men det gäller ju alla moment i spelet. Jag tror att om man fastnar i så här, nu ska jag spela ett som är... Det är ett peka-klicka som är som XCOM. Men nej, tänk bort allt. Alltså bara clean slate. Gå in i det och bara liksom upplev det som det är på något sätt.
Ja.
Det låter som Peter Molyneux nu.
Ja, just det.
Vad heter det där spelet? The Box, eller? Man ska knacka på en knacka
ja, det är bra.
Fram en tulpan på en låda.
Det Curiosity tänker du på.
Ja, var det
okej.
Okay. Men och dina ord, hur ska man ta sig an huvudkaraktären? Och liksom...
Alltså, jag tänker ta det lugnt. Så här, när du, det var min första upplevelse. Jag bara, whoa, wait a minute. Alltså, det är som att jag kan pausa ett spel och så kan jag bara vara.
Mm.
Och det förstår jag är totalt provocerande om du är spelvan. Och det är inte jag, som sagt. Men jag älskar att titta på det. The artwork, gå in, testa, stanna upp när du inte har fattat. Tänk ett varv till det här du säger med utanför boxen.
Nej, men det är verkligen sant. Alltså, för hela spelet är ju också designat för att vara turn-based. Alltså, allting väntar alltid på din input.
Mm.
Så det är bara när du agerar som spelet kommer att reagera. Och liksom, jag tror att det är många som är så jävla stressade i onödan.
Exakt.
Alltså det är klart att det finns en press att så här, när du agerar, då har du committat till och då kan någon dö.
Ja.
Men innan dess så tänk efter först. Ja. Eller vad man säger.
Sen alltså att det är en tjej med som någon recensent skrev i in a cardigan that's trying to save the world. That's a bit different.
Ja. Fan, sant,
jag bara, han skrev det faktiskt väldigt poetiskt roligt. Jag kan citera det exakt.
Det var en hon till och med.
Som skrev det?
Ja.
Mm-hmm. Det var roligt. Kanske var just därför då.
Ja,
så att man kan ju säga, it's a bit different. Mm. It's a woman, she's wearing like a knitted top and she's putting a raincoat on and she's trying to save the world.
Hon är inte så himla ung och cool.
Exactly. What? She can be cool though.
Jo, hon är cool men inte ung, eller?
Nej, men alltså, hon är liksom inte så här Laura Croft, woman, fräck, mer så liksom.
Som kvinna i sina bästa år.
Sen kan man ju dra in lite såna grejer som, ska man ens kommentera vad tjejer har på sig, för det gör man inte med killarna, lalala, man
är
inte alla möjliga
grejer.
Och varför ska de vara lättklädda och
Ja, men precis. Men det är ju ofta så liksom, kvinnliga karaktärer framställs kanske lite mer i spelvärlden. Så det blir ju ett kontrast mot det i alla fall.
Och att det är en originalkvinna som du har hittat på, som har massa olika sidor. You have no idea. Nu har jag ju googlat loss på spelvärlden och kvinnliga roller. So I know everything about it. Men det är väldigt ovanligt.
Mm.
Det finns kanske 10 stycken i hela världen som var så här original påhittade, som inte är från en film, som inte är från en sexualiserad kvinna, utan det är bara, it's just a woman. Jag har inte ens tänkt på det förrän man börjar kolla upp liksom. Just saying.
Fan, ja, verkligen.
Lite många bra. Ta vara på Rain of Reflection, smaka på det,
skanna. Eller hur? Som ett fint vin.
It's different.
Och du får välja färg på vinet.
Men det är fint.
Blodrött kanske.
Minus dock för att det inte är raytracing då. Det ja, sa vi innan.
Precis. Ja, men vi får släppa in patch då. Även ja. Vad ska vi raytracea? Är det skuggorna
allt.
Då?
Allt. Ja. Kan vi bara in med det?
Ja. In med allt. Mm. Överallt bara.
Mm. Extra allt.
Mums.
Ja, vad fint. Om ni inte har någon slutplädering i någon form, något ni vill trycka på eller berätta eller sådär, så får vi tacka så jättemycket för att ni...
Mm. Ja, tack själva. Jag tycker ni har ställt bra frågor. Så vi är helt dränerade nu. Vi har fått ur oss allt.
Det är så bra terapi, thank you.
Ja, det var fantastiskt att få prata med någon som kan någonting och inte bara sitter och
ja, verkligen. Jag klickar med
på knappar och blir sur för att det inte blir som man vill. Det är det vi gör.
Exakt. Gå in nu på Steam, gott folk, och klicka hem Rain of Reflections.
Absolut.
Jag rekommenderar det. Jag gick in på då groovy.com där jag dokumenterar och katalogiserar mitt spelande. Jag gav det en 4 av 5 direkt. Jag rekommenderar det.
Så där, det är din recension nu också?
Ja, precis. 4 av 5. Good work.
Nice. Ja, tack.
Nice.
Ja, jag femman på nästa då.
Ja, jag är inte intresserad av
om det är raytracing då blir
jag sätta något betyg. Men jag har ju följt den här utvecklingen från att du sa att du ville liksom skapa ett spel som det var mycket regn i. I overkligt för typ 5 år sedan.
Really?
Ja, jag lyssnade mycket på det innan.
Okay. Sa jag att jag ville göra ett spel med regn i? Det låter ganska platt.
Nej, du sa att det skulle vara regn. Jag kommer verkligen ihåg det. Det var därför det var så kul när jag fick reda på namnet.
Ja, precis.
Så att det är liksom den. Och det har varit
det är så alltså, fan vad jag har bakat in Hidden in Plain Sight meddelanden i den där titeln. Det ska bli jävligt kul när det väl kommer ut. Vad det egentligen
står för.
Okay. Det kan jag tänka mig. Men i det har varit väldigt häftigt att följa. Jag är en stor förkämpe för framförallt liksom svenska spel och att det svenska spelundret ska växa större och starkare. Och om man tycker som jag i den frågan, då ska man definitivt köpa och spela det här spelet, för det är väldigt bra och gjort här och av folk som man kan prata med, och det är häftigt. Så spela!
Locally grown, som man säger.
Exakt.
Precis. Ska de följa er på några sociala medier eller?
Absolut, om de tycker det är kul.
Har du Twitter? Ja, det har du.
Ja, ja. Anna Stahl.
Ja, såklart. Mm-hmm. Ja, Vikachu i min Twitter.
Underbart.
Men du är väl mest på Instagram, va? Eller?
Mest på Insta.
Men det är också Annas Dahl.
Annas Dahl. Ja.
Shit, du har ju snott alla de där. Det är snyggt alltså.
Och om man vill följa studion, hur gör man då?
Ja, det är Lionbite Games överallt, liksom, i alla sammanhang. Så, ja.
Bra.
Kul.
Tack så jättemycket för att ni kom till Control
Room. Tusen tack för att ni var här.
Själva.
Tack själva.
Puss och kram.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.